Sportbladets Premier League-podd samlade för sista gången säsongen 17-18. Patrik Syk heter jag, Kalle Karlsson och Frida Fagerlund sitter med mig som ni har gjort under hela säsongen. Mm. Fantastiskt har det varit. Jag vill börja med att läsa upp en liten hyllning. Får jag göra det? Ska vi börja så? Det var en Gustav Berglund som mejlade mig. Han skrev så här: mitt minne kanske slår helt fel nu, men är det inte så att Frida inte var med i podden förra säsongen? Hon var i alla fall inte med lika mycket som hon har varit i år. Nej, du kom med i somras i Sillepodden.
Jag har inte ens jobbat här idag.
Nej, precis. Vecka efter vecka presterar hon toppen framträdanden, brinner för smålag, vi hoppar framåt. Den här säsongen av podden har i min mening varit den allra bästa hittills. Och det enda som förändrats är att Frida kommit till laguppställningen. Varpå hon mer än förtjänar priset som årets nykomling. Kanske till och med PLP Player of the Year. Men ingen har någonsin mått dåligt av dubbla priser.
Nej men gud.
Det var väl fint. Ja, det tyckte jag var fint. Det kan vi öppna med.
Ja, nu kunde det bli helt... Tack så mycket. Det förtjänar jag inte. Men det var... Det värmer.
Ja.
Verkligen.
Och då när vi liksom har fått lite så här mjuk och fin och gemytlig stämning här, då ska vi börja dela ut kängor till höger och vänster.
Jag börjar fundera på det, dubbla priser. Senast någon vann det i Premier League, alltså både Young Player of the Year och Player of the Year, det är väl Ronaldo va? Eller Harry Kane?
Jag funderar på om inte Harry Kane, han, nej, alltså, blev han det förra året? Blev han Player of the Year förra säsongen? Det var nog kanske Hazard som blev det ändå.
Jag känner oavsett att jag har väldigt mycket gemensamt med både Ronaldo och Harry Kane.
Ja.
Ja.
Betyder inte alls.
Blev det inte förra året.
Han blev inte.
Nej, det blev inte. N'Golo Kanté blev det. Riyad Mahrez, Hazard, Bale.
Nej, det är nog Ronaldo. Dubbla priser, det är stort. Vi får väl bara en snabb recap av det som hände i helgen. Det hände ingenting kan man säga. Alla de där halmstråna som fanns blev det ju ingenting av. Brighton ställde ju inte ens upp med sina bästa spelare på Anfield. Alltså Glenn Murray på bänken och så vidare. Och det spelade ju ändå ingen roll för Chelsea vek ner sig hemma mot Newcastle. Fullständigt slagna. De var på stranden redan och kände att det här halmstrået är inget som vi ändå kommer nå. Så där har vi då tabellen från början till slut. Vinnare Manchester City, det visste vi ju sedan några veckor. Och det har vi ju vetat typ sedan november.
Jag tror du skulle säga sedan juli.
Hade ni City som vinnare? Alla,
ja.
Allihop?
Ja.
Jag tror alla hade det i stort sett.
Ja, inte alla. Jag vet att borta i England var ju en del experter som trodde på Chelsea igen.
Men det, så jobbar ju inte Chelsea. De är ju bra ena säsongen och så är de dåliga nästa.
Men jag får med att det var ett par engelska experter som hade Chelsea. Men de allra flesta hade ju City. Det är ingen tvekan om det.
Ja, vi ska inte hålla på och älta tips och såna här saker. Men det är ju många som tycker att det är roligt med ditt tips, Frida. Vi har varit inne på det.
Ja, jag får stå för
och Everton. Everton som ändå räddade säsongen lite grann tack vare Sam Allardyce som nu förväntas få sparken till slut ändå. Inom 48 timmar så ska han ha lämnat, men de vill kanske presentera en ersättare före de gör sig av med honom. Han har i alla fall gjort sitt sista pass nere på träningsanläggningen, det skulle jag tro.
Det känns inte som en sådär ägare som har en klar linje i sitt agerande, utan det känns verkligen som en sådär ägare som håller upp fingret och känner var det blåser någonstans.
Ja.
Känslan var ju ett tag att han skulle få förlängt mot fansens vilja, och nu verkar de ha lyssnat på vart vinden blåser och besluta sig för att gå någon annanstans.
Man älskar ju den där pollen, alltså undersökningen de la upp på sin egen hemsida där fansen fick bedöma Allardyce insats med en webbomröstning, och man undrar liksom vad det skulle leda till, vad för gott kunde komma ur det när... Nu satte min telefon igång med någonting.
Jag tror vi skulle ackompanjera din Allardyce utläggning med någon typ av läktarsång, men det var någon annan låt som kom igång.
Jag skulle ta fram tabellen ju.
Alltså man kan säga att din telefon lever sitt eget liv under de här poddarna.
Ja, den gör
är det.
Är det
inte ringsignal så är det musik som hoppar på.
Ja, det är helt otroligt.
Det är bingo många gånger om där faktiskt. Men om man tänker på Evertons åttonde platsen då. Jag menar, när vi satt här i oktober så trodde vi de skulle åka ur ett tag.
Ja, det såg ju brunt ut för dem. Så är det ju. Nej, men åttonde plats, det är en plats ifrån där jag tror alla hade de förra säsongen på den där sjunde platsen.
Förutom Frida.
Ja, förutom Frida.
Strö salt i
så. Ja, det får man göra. Jag hade ju till exempel Tottenham på en sjätte plats. Jag trodde att det skulle bli en reaktion på flytt till Wembley. Inte just kanske det. I nivå med den reaktionen som West Ham upplevde när de flyttade till London Stadium. Men jag trodde i alla fall att det skulle kosta dem så pass många poäng så att de skulle hamna sist av topp 6 då. Men de har ju löst det där. Det började ju, det var lite darrigt på Wembley, men så kom de över det.
För en gång skulle lyckades jag naila ganska bra. Jag hade City 1, Tottenham 2, United 3, Liverpool 4, Chelsea 5, Arsenal 6. Så det var bara en liten korrigering där mellan Tottenham och United.
Ja.
Dock hade jag ju en rejäl plump och det var ju Burnley. Jag hade inte dem så högt upp i tabellen. Snarare på de tre sista platserna hade jag dem faktiskt. Jag trodde de skulle åka ur.
Du trodde de skulle åka ur?
Ja, så det är min stora plump. Däremot hade jag ju Huddersfield på nytt kontrakt och Newcastle på nytt kontrakt. Dock tror jag hade Brighton under strecket.
Mm. Jag hade Brighton på typ 15:e plats där de landade. Men jag hade Newcastle och Huddersfield ut.
Aha, okay.
Och Swansea. Swansea hade jag allra sist. Men ja...
Ja, den nedre delen av tabellen, där kan jag glädjas lite. Jag trodde att alla nykomlingar skulle hålla sig kvar, till exempel. Sen trodde jag faktiskt att West Brom skulle åka ur Swansea. Men jag trodde Stoke klarade sig. Det var någon annan jag tror det var Bournemouth jag satte där. Det var ju också
det var inte många som trodde att Stoke skulle åka, så det har man ju inte trott på ganska länge faktiskt. Jag hade dem långt ner men inte under strecket. Ja, det var det i alla fall. Swansea, Stoke och West Bromwich ut. City, United, Spurs och Liverpool till Champions League. Chelsea, Arsenal och Burnley till Europa League. Burnley Europa League nästa säsong. Det ser vi fram emot. Men någonstans så är väl, om man ska summera den här säsongen, känslan ändå att topp 6, trots Burnleys liksom säsong och vad de har gjort, är ändå känslan att topp 6 har sprungit ifrån ännu mer. Jag menar, vi får ett nytt poängrekord, vi får ett nytt rekord i antal mål, vi får en nytt rekord i antal gjorda mål av en spelare som dessutom satte rekord gjorde mål mot 17 olika lag i ligan. Det är nästan alla lag gjorde mål på. Det säger väl kanske någonting om att mitten har blivit sämre i Premier League samtidigt som de större har blivit bättre.
Ja, det gör det nog. Big Six har utkristalliserat sig. De har sprungit iväg, det är ingen tvekan om det. Mitten har blivit sämre, det håller jag med om. Botten har nog blivit lite bättre. Alltså, förut var det fyra lag som var så avsevärt sämre, kändes det som. Men det har inte funnits någon riktig sån slagpåse förutom West Bromwich
fram till
att de bytte tränare då. Och då var de ingen slagpåse längre, tvärtom, då var de ett av ligans bästa lag.
Nej, men om man tittar så som ett Sunderland förra säsongen eller Norwich någon säsong innan dess, de bara liksom, de kunde inte vinna fotbollsmatcher, det var bara så deppigt. Aston Villa säsongen de åkte ut, det var bara uppgivet liksom. Den känslan har inte riktigt infunnit sig hos något lag. Det är klart att sista omgången när Stoke vet att de redan är ute och West Bromwich och sådär. Men på det sättet så har ju bottenstriden varit mer intressant den här säsongen.
Det fanns ju några sådana slag på sig, men sen bytte ju de tränare, Swansea. Fick sin effekt av det och ryckte upp sig. Men jag tycker nog att om man tar från under halvan då, plats... Om man får nästan säga plats 9 och neråt, så är det väldigt, väldigt jämnt och kanske lite högre lägsta nivå men sämre topp.
Jag är fortfarande lite arg på Gabbiadini att han förstörde den här magiska upphämtningen som Darren Moore var så nära att genomföra. Han hade ju kunnat vänta liksom en match med och säkra platsen. Det hade varit ganska häftigt ändå.
Ja, det hade varit helt sjukt. Det hade varit den värsta... värsta räddningen någonsin i ligans historia, skulle jag vilja påstå.
Och då har ju West Bromwich den som har varit, känns som Great Escape tidigare då, säsongen 04-05 vill jag minnas, där de lyckades med Kieran Richardson i laget, lyckades på något mirakulöst sätt rädda kontraktet i sista omgångarna. Mm.
För West Brom är ju annars, det är ju det enda laget man har suttit och tänkt att ja, men nu är det klart i alla fall, nu åker de ur, och sen så höll det på att inte bli så, men i övrigt så har den ju verkligen levt tabellen. Det är ju kul.
Kommer Darren Moore fortsätta träna dem nu i Championship och försöka ta upp dem igen? Eller?
Jag hoppas det. Sen vet man aldrig med den styrelsen heller hur de tänker.
De har ju också... Någonstans så känner man att ett lag som West Brom, man förstår att de vill ta nästa steg, men man måste kanske rätta mun efter matsäck lite grann också. De har ju faktiskt sparkat tränare vid flera tillfällen som man har tyckt inte gjort ett dåligt jobb. Skulle kunna i alla fall behålla West Brom som ett mittenlag. Kanske ta ett litet steg framåt, men man har siktat högre än så. Inte minst inför den här säsongen gjorde man ju det. Några ganska högprofilvärvningar och inlåningar och sådär. Det har inte funkat.
Alltså tittar man på vad som gör en tränare rätt man för jobbet, så ser inga hinder för att Darren Moore inte skulle vara ett bra val. Alltså är det någon som känner West Brom innan utan till, så är det ju han. Och jag tyckte när han kom in, då var det som att spelarna verkligen började spela för klubben på ett annat sätt än vad de har gjort tidigare under säsongen. Så jag tror att det kan bara vara bra att ha någon som känner till West Broms DNA och kan liksom impregnera det ännu mer än vad de faktiskt har haft under säsongen.
Mm. Manchester City då, i andra änden, hade redan slagit poängrekordet, stod på 97 poäng. Men när Gabriel Jesus sätter det där målet liksom 3 sekunder efter att övertiden egentligen ska vara slut, på den där fantastiska passningen utav De Bruyne igen då, så som han gör. Alltså man ser ju på spelarna att den där hundringen, den betydde någonting. De var sugna på den. Peps reaktion också. För menar, den betydde ju ingenting, det målet, egentligen. Det betydde ju bara att de slutade på 100 poäng istället för 98.
Ja, det är klart att det är ju det enda de har haft att spela för de senaste veckorna. Sätta de här rekorden på ett sätt så att det verkligen blir referensmaterial för många år framöver. Och det är klart att nå 100 poäng, det är sånt där som har funnits med nu under så lång tid. Kan de nå dit? Och att de verkligen sätter den liksom sista pricken över iet på det sättet, det är klart de blir glada. Jag förstår att de blir glada. Det är ju det enda de har liksom haft att spela för de senaste veckorna.
Och ett fantastiskt mål. Vilken kyla i den situationen, i den matchminuten efter att ha sprungit. Och alltså först bollen från De Bruyne över mittbacken, jag minns inte vilken mittback det var, så bara nedtagning på första och så bara lobba målvakten.
Det blir säkert extra viktigt med tanke på den här formsvackan som de ändå har haft lite grann.
De
blev lite trötta. Jag tror att det känns nog skönt för dem att avsluta på det här sättet, så att man inte glömmer bort hur dominanta de faktiskt har varit under säsongen.
Mm. Och det blir ju också lite symboliskt att matchens sista 5 sekunder, för det är ju det sista som händer i matchen, är De Bruyne som slår en perfekt passning på 50 meter i djupled till Gabriel Jesus som tar ner bollen på ett helt magiskt sätt och lobbar in den. Det blir symboliskt för den här säsongen, för sättet de har spelat på och hur bra de faktiskt har varit, för det är världsklass i alla de där aktionerna. Men säsongen är inte riktigt slut än. För det pågår faktiskt ett kval, playoff, för att ta sig.
Arena.
Ja, jag vet inte. Alltså, kollade då Fulham Derby. Första mötet var inte lika bra som det igår. Det blir egentligen bara 2-0 till Fulham, men det var ju en fantastisk underhållning. Inte minst när Fulham har 1-0, ska egentligen bara göra det där 2-0 och döda matchen. Det står ju 1-1, Derby vann första matchen. Nej, de har rätt sagt, de har 2-0 och ska göra trean och bara avgöra det här. Och nu glömde jag bort vad fan han heter. Anfallaren i Fulham som då får en djup passning ner bakom som han får med sig. En studsande boll, han är helt ren. Scott Carson, en gamla klassiska målvakten som står i Derby, som inte är så gammal visar det sig, han är bara 32. Rusar ut, han är långt utanför sitt eget straffområde, blir lobbad. Och han ska egentligen bara springa runt målvakten, men istället för att springa runt honom så springer han rakt mot honom och så filmar han bredvid honom väldigt uppenbart för att, i det läget när han egentligen, han har bara att springa runt målvakten och avgöra det här, sätta 3-0, det är avgjort liksom. Så drar han på sitt eget gult kort istället för filmning och frispark, och Derby får en, du vet, en fast situation och möjlighet att byta upp folk. Det är ett av de sämsta besluten jag har sett på en fotbollsplan.
Men det är ju sämre än Sakos klack i eget straffområde.
Ja, det är fan på den nivån alltså.
Ja, det är så pass alltså.
Ja, ja. Men han ska bara springa runt målvakten och slå in den i mål. Istället så ska han filma till sitt rött kort. Det blir inte straff heller.
Nej.
Jag vet inte varför ett rött kort. Visserligen så var Scott Carson kanske Derbys bästa spelare i matchen, gjorde några helt fantastiska räddningar. Men det var, sen är det ju så med här, ikväll, Middlesbrough, Aston Villa. Kan jag räkna med att John Terry kommer kliva in i en eller en annan tackling här.
Ja, det lär man väl göra.
Det är ju underbart. Det blir så här, det blir tempo som ingen på planen kan hantera. Så att var tredje touch är ett hopslag liksom. Och det gäller att vinna flest hopslag, och vinner man matchen.
Jag såg inte matchen igår, för jag tittade på Kalmar-Sirius, det toppmötet. Men däremot så såg jag Skys intervju med Ryan Sessegnon och Mitrovic som sen ansluter. Och Mitrovic är ju ganska många år äldre ändå än Sessegnon. Ja. Sessegnon är 17 och han är 24, tror jag.
Ja, något sånt.
Och Ryan är verkligen jättevuxen i intervjun och svarar otroligt välformulerat och artigt på alla frågor. Så kommer Mitrovic och är som ett stort barn, och han är ju mycket längre också. Alltså det är så kul att han står och hoppar så här lite vid sidan, som att han liksom, han kan inte hålla sig riktigt. Så man ser där med Ryan Sessegnon, han är redan mogen, han är... och har fallit in i den där Premier League-spelar-auran på något sätt.
Han är en väldigt mogen tonåring. Det var också tydligt igår, men man satt ju och höll ett extra öga på honom, för man vet ju att det är en framtida storspelare, det är man rätt säker på. Här är ju inte den typen av match som passar en teknisk bollsäker spelare. Det här är ju, jag menar, killen väger 65 kilo, han ska liksom inte in och köra motlägg med Derbys brunkarbackar liksom. Andrew Wisdom som kommer i full fart där, då flyttar ju Sessegnon på fötterna, och det ska han väl göra. Men är ändå den som sätter 1-0 till Fulham, och har ju varit deras överlägset bästa spelare den här säsongen. Så är det ju. Ska säga att Mitrovic har ju varit väldigt, väldigt bra för Fulham sedan han kom dit. Var väldigt bra igår också.
Det kanske är hans nivå.
Ja, det känns ju så. Alltså, vi hade ju Cameron Jerome för Derby på andra sidan som gjorde mål i första matchen.
Vilka jäkla namn liksom. Henry Wisdom, och så kommer Cameron Jerome också.
Och det är så, alltså Cameron Jerome är ju en sån spelare man ska ha i sitt lag om man spelar i Championship och vill,
vill
nå en playoff. Och en typisk anfallare man ska ha i en sån här match liksom. Om Derby hade gått upp, vilket de åkte de ut, men jag hade inte behållit honom. Då hade man ju liksom bara kollat ner i Championship-tabellen. För det måste finnas massa lag som vill betala den lönen och ta det kontraktet. För han är perfekt på den nivån. Lite den känslan får man ju av Mitrovic också, faktiskt. Han håller ju inte riktigt på Premier League-nivå, men Championship, där öser han. Så, vi har asmycket kategorier. Några har jag satt ihop och utsett några nominerade som vi ska utse vinnare då för säsongen. Några har vi fått skickade till oss. Några har vi fått nominerade till, några har vi inte fått det. Det är en salig blandning. Det är ett par elver som jag har tagit ut, och så är det någon elva som vi får ta ut gemensamt och så här. Ja, det är hejkon bacon som vanligt. Så att, det är väl bara att sätta igång. Och vi börjar med årets spelare. Ja, det har ju utsetts Mohamed Salah, Kevin De Bruyne, Harry Kane. Är ju tre spelare som kanske sticker ut. Men där bakom då? Vem har varit säsongens spelare bakom de tre?
Alltså jag tänker ju spontant en spelare som jag höjer hela tiden. Men det är ju Sané. Som jag tycker, till och med då när City hamnade i sin lilla formsvacka, så kändes det som att han inte gjorde det. Utan att han var den som drev på de andra lite grann. Så jag skulle säga honom.
Sané.
David Silva, säger jag. Kanske inte alltid får den där uppskattningen, för man inte gör lika mycket poäng som de där tre. Men det finns ju ingen spelare som är bättre på att skapa situationer på sista tredjedelen för sina anfallskamrater. Bara den där lilla vändningen, eller hålla i bollen i exakt rätt tid för att släppa den i rätt ögonblick. Det är ju hans adelsmärke, och jag tycker han har varit otroligt bra den här säsongen. Och många toppmatcher där han har varit i princip ostoppbar. Och det blir också sån effekt när de redan har en De Bruyne, att ha Silva bredvid som kan göra samma sak men på ett annat sätt.
Ja, det blir intressant att följa Spanien i sommar med Silva som regissör där. Ja, två stycken spelare från Manchester City, det blir kanske inte så konstigt då med tanke på nivån de har kommit upp i. Här är en kul kategori som jag hittade på. Säsongens dishonorable discharge. Det är ju det man får ur amerikanska militären. Om man betett sig illa och får sparken, då får man då en dishonorable discharge kan man få. Det är alltså en... man har fått sparken med liksom det tillägget att det ingår en viss vanära. Jag har tre nominerade. Alan Pardew, Frank de Boer och Ronald Koeman. Vem har sänkt sina aktier? Vem fick sparken med liksom med mest, vad ska man säga?
Alltså mest rättvist att de fick sparken?
Inte bara mest rättvist, men vem lämnade mest bitterhet efter sig när de försvann?
Det är nog Alan Pardew. Ja. Det är lite olika case det här, men om man tar Alan Pardew så... Med tanke på hur det går efter att han har lämnat, med tanke på hur han har varit lite häcklad av
Fredrik Jönsson.
Ja, Fredrik Jönsson med flera får man ändå säga. En ja, stor andel Newcastles supportrar runt om i världen. Så känslan är väl att han har spelat bort sina chanser nu att ta sig tillbaka till den här nivån på inom överskådlig framtid i alla fall. Och det här är ändå en tränare som ganska nyligen var aktuell för Englands landslag och förbundskaptensposten där. Det går ju ganska snabbt i svängarna där. Det är ju den tränare som är hetast för stunden brukar lanseras där. Så att det känns som att Darren Moore kommer bli aktuell ganska snart. Men med det sagt så ja, det är väl han som har förtjänat den titeln av de där tre. Om man tar Frank de Boer så... Ja, det är klart att han försämrar sina aktier, men jag tror många har förståelse också för att han kommer till ett Crystal Palace där det är väldigt svårt att lägga om spelsättet på fyra matcher och lyckas med det, med den typen av trupp. Och så får han gå efter fyra matcher. Jag menar, vad ska han... Ja, det är klart att han kan ju säkert ha gjort saker bättre. Han lyckades inte, ja, men han borde såklart ha fått mer tid för att få en ärlig chans. Mm.
Och Ronald Koeman. Det var ju en katastrof höst. På många sätt.
Jag hade nästan glömt bort att han fick sparken. Alltså det var nästan så att jag hade förtvinat lite i minnet. Det går ju inte att komma från att Allardyce ändå lyfter dem betydligt.
Ja, vi var inne på det, vart de befann sig när Allardyce kom in. Men också satsningen och spelarköpen. Det här var ju hans säsong. Det var ju nu när du kommit in och lyft in alla de här spelarna. Och det... Det är ju verkligen hans fiasko, känns det som, Everton, den här framförallt hösten och vintern.
Det värsta är av alla nyförvärven som de har fått in den här säsongen, så är ju den man minns egentligen starkast nu. Det är ju Cenk Tosun som inte ens kom i höstas. Det känns ju lite illa på något sätt att det är han som har levererat mest.
Mm. Vi ska ta ut en flopp 11 här lite senare. Vi får se om det dyker upp någon av de där nyförvärven då från Ronald Koeman. Det kan mycket väl göra det. Här har vi en. Vi har några spelare och tränare vi ska tacka av. Wenger förstås. Det är ju kanske hela den här säsongens stora story. Att Arsenals starke man Arsène Wenger till sist då har lämnat in sin avskedsansökan. Eller ja, det gjorde han väl inte. Han fick ju sparken. Och lämnar Arsenal efter 21 år. Eller 21 år säger man.
Ja.
Så tack till Wenger. Men vi har också Michael Carrick som har spelat sin sista minut som professionell fotbollsspelare. Och det har vi inte pratat så speciellt mycket om. Vi har inte pratat så mycket om Carrick den här säsongen, för han har inte spelat så mycket. Men det är väl värt att säga ett par rader om en spelare som på något sätt väldigt mycket i det tysta varit en av Englands absolut bästa fotbollsspelare de senaste 10 åren.
Ja, det får man nog säga. Har ju hållit en hög nivå under många, många år. Han var ju bra redan i Tottenham. Och det var ju därför han köptes sommaren 2006 till Manchester United. För då faktiskt stora pengar. Knappt 20 miljoner pund. Och det var mycket pengar då. Och det sades då att det var överpris för honom. Defensiv mittfältare. Kom in i ett läge när Manchester United var i behov av förnyelse. Men den sommaren värvade de egentligen bara en etablerad spelare. Samtidigt som Ruud van Nistelrooy då flyttade till Real Madrid. Och då hade ju Manchester United inte vunnit ligan på 3 år, om jag inte minns fel. Och det var ju en evighet under en era då Sir Alex Fergusons Manchester United hade dominerat Premier League stort sedan starten 92. Och när Carrick kommer in så får de ju en stadga på mittfältet som de inte hade haft då. Året innan så spelade de ju med John O'Shea på centralt mittfält och Darren Fletcher. Och det var ju ett centralt mittfält som inte var riktigt ståndsmässigt för en klubb som Manchester United.
Och när han kom in... Visserligen Paul Scholes kvar fortfarande.
Ja, precis. Men han har ju problem med ögonen. Han hade, det är kanske många som har glömt det. Men han hade ju en ögonproblem som nästan höll på att avsluta karriären för hans del då. Det var ju osäkert om man skulle få bukt på det. Men sen kom Carrick in. Och sen var det ju knappast bara tack vare att han kom in som de vann ligan 3 år i rad. Det var ju framförallt för att Ronaldo,
Cristiano Ronaldo.
Och Wayne Rooney då gick från att vara... pojkspolingar, 19 år och lite linja till att bli världsspelare. Det var ju såklart den stora anledningen, men Michael Carrick var ju, även efter att Ronaldo lämnade 2009, så var ju han kvar och var ju kvar när man spelade Champions League-final 2011 också och vann ligatitlar och så vidare. Så att han har ju varit en otroligt nyttig spelare för Manchester United. Och ska bara avsluta med en unik spelare faktiskt, för att vara engelsman. Han har ju varit en klok, kontrollerande mittfältare på ett sätt som engelsk fotboll inte producerade tidigare och som liksom gått stick i stäv med den engelska fotbollsidén. Där har det varit box-to-box-spelare som har sprungit upp och ner och tacklat och liksom kämpat, medan han har varit mer en intelligent spelare som har positionerat sig rätt på ett så bra sätt så han inte behöver stänga sig och tackla. Och han har spelat ett smart passningsspel istället för att stå och slå liksom långa bollar och svåra passningar i onödan. Mm.
Och för bara några veckor sedan så var det ju Paul Pogba som hyllade Carrick och menade på att han har haft en stor del i hans säsong i Manchester United och hjälpt honom mycket och suttit i videorummet tillsammans och tittat på hur man vart man ska befinna sig på planen i vissa skeden och sådär. Och det är väl ingen enorm gissning att Michael Carrick kommer dyka upp på tränarbänken om inte allt för länge. Han ska väl göra sina, jag vet inte vad han har gjort sina badges redan.
Han har börjat i alla fall, det vet jag. Och han har ju varit ass nu.
Han har ju varit ass
till Mourinho. Men du menar ju dyka upp och vara huvudansvarig. Ja, precis. Nej, jag tror att han gör säkert ett år till under Mourinho nu. Och sen kanske han är flygfärdig sen.
Mm. Två personer till vi tackar av. Ska vi tacka av Allardyce? Är han färdig nu? Han gick ju pension redan före Everton-jobbet.
Ja, han kommer aldrig försvinna, tror jag.
Du att han tar ett nytt jobb?
Ja, det tror jag.
Vi väntar med att tacka av honom då.
Okay.
Sen har vi Per Mertesacker som också lägger skorna på hyllan. Hade väl kanske inte sina bästa år i Arsenal ändå. Men
man såg ändå hans storhet när han blev avtackad på Emirates. Det var nästan högst jubel när Mertesacker fick komma in. Då ledde man också så komfortabelt, så det var väl därför man var på gott humör också. Men det var anmärkningsvärt ändå, så mycket liv det blev. Nästan en mer än när Wenger kom ut.
Årets mål. Nu har jag 3 stycken kandidater. Och Vi börjar med Wanyama mot Liverpool. Kommer ihåg den? Mm. Nu är det ju, det här är mina, det är ju jag som har valt ut dem här. Har ni andra favoritmål så får ni liksom skrika dem. Wanyamas fullträff man säger mot Liverpool. Sané mot Arsenal, kommer ni ihåg det anfallet?
Ja.
Där de spelar sig ur, alltså hela vägen, vet du hur många passningar det är? Och sen blir det en omställning och sen promenerar han i stort sett in med den i mål. Och Charlie Daniels halvvolley mot Manchester City.
Just det.
Just det, det var så tidigt. Så
ur en ganska snäv vinkel också.
Snäv vinkel, studsar ut och han verkligen just precis halvvolley på uppstuds. Full brist, smackribba in. Det är min favorit. Alltså, i min värld finns det inget vackrare än en sån skott.
Det är, bara... det är något speciellt med den där typen av Charlie Daniels skott. Jag älskar ju den där typen av kanoner från distans, men jag tycker Sanés mål var ändå så otroligt estetiskt vackert med alla de där liksom kombinationerna de hade som ledde fram till det. Så jag väljer Sanés mål.
Mm. Årets mål, det är alltid så svårt och det beror ju som det. Det beror lite på vad man själv föredrar, men jag gillar ju också distans. Mm. Distansskott, så att nej. Skulle nästan haft liksom kategorier i kategorin.
Ja, precis. Det hade man väl kunnat ha. Men nu blev det så här. Men det måste jag ändå säga att det var, jag skulle sätta ihop dem här. Det har inte varit en säsong med speciellt mycket sådana här superspektakulära mål. Det var inga liksom enorma cykelsparkar eller...
Ingen skorpion.
Inga skorpionmål. Alltså jämfört med förra säsongen när vi hade liksom... två skorpioner, vi hade Emre Chans cykelspark utanför straffområdet, Andy Carrolls bicicleta och vi hade hur mycket sådana vackra mål som helst. Det har inte varit den här säsongen faktiskt.
Mer fina anfall då den här säsongen.
Mer fina anfall och en hel del dönare från 30 meter. Obiang hade väl ett för West Ham när han driver upp bollen själv och bara han har ju ett par tre alternativ att passa till, men han bara lammar på från 27 meter upp i första krysset.
Ja, det var snyggt också.
Vansinnigt hårt. Det är också något speciellt det där när man själv driver bollen. Alltså det är inte när ett kommer som Wanyama när bollen studsar ut. Då är det liksom, det är en annan sak att få en drömträff. Den här måste han ju verkligen producera själv all kraft. Det är också stenhård. Ja, värdet omnämnande. Det vi däremot har haft, vi har haft mycket snack. Det har varit mycket snack på folket i Premier League. Årets citatmaskin ska vi utse. Jag har tre nominerade. Carvalhal, Mourinho och Conte.
Oj.
Ja. Alltså jag måste ju... Att Mourinho snackar, det är ju inget nytt.
Nej.
Det har han gjort i hela sin karriär och det kommer han fortsätta göra så länge han får sitta på det där podiet. Carvalhal var ju faktiskt en frisk fläkt när han kom in. För han pratade ju... Han hade ju sitt idiom, vilket gjorde att han stack ju ut på ett annat sätt. Hans analogier var ju en ny företeelse i den här världen. Mm. I alla fall på det sätt som han levererar dem. Så att för mig är ju han årets snackare.
Mm.
Citatmaskin.
Mm. Jag gillade ju Contes lilla beef där med Mourinho när han uttryckte, när han fick in ordet demensa på italienska. Det var väldigt
demensio senile.
Ja, precis. Det var väldigt subtilt på så vis. Men jag säger nu också Carvalhal. Han bidrog med någonting nytt ändå på något sätt. Och jag gillar ju sådär lite klyschor och floskler och så.
Mm, men det kan vara lite roligt. Alltså, nu när vi inte har en Ian Holloway, som ju så länge han var i Premier League så prenumererade ju han på titeln citatmaskin.
Ja, svårslagen.
Han jobbar ju med en liten annan typ utav metaforer och sådär. Det var inte lika snyggt alltid, men det var ofta ganska underhållande.
Det var sannoliken underhållande. Just med Carvalhal är ju att han... Ja, spelarna säger ju att han alltid verkar vara sådär liksom. Men det kändes som att det blev lite väl mycket när han skulle hålla på att bjuda på portugisiska kakor och allt möjligt liksom.
Alltså... Journalisterna älskar det.
Ja, jo.
Det var ju smart.
Vi journalister är ju ganska lättköpta.
Ja, uppenbarligen. En kaka så så var det bara liksom positiva rubriker.
Så att, annars är ju faktiskt Allardyce en som har snackat otroligt mycket. Sen, alltså hade man samlat alla hans intervjuer efter matcherna och liksom klippt ihop, det hade blivit väldigt komiskt.
Ja, han är en snackpåse, det får man säga.
Sen måste man ju säga, Mourinhos, den här football heritage, den, den liksom ranten han har där på 10 minuter när han liksom ska slå fast att Manchester City har så extremt, eller alltså att Pep tog över ett så extremt mycket bättre lag än vad han tog över. Den är ju legendarisk alltså. Jag kan gå in ibland på YouTube och bara kolla på Mourinho när han har de här sina klassiker från Chelsea liksom, när en reporter ställer en fråga och han snackar i 10 minuter i sträck. Då blir nästan bättre och bättre ju mer man känner på dem liksom. Killen är ju liksom helt fullständigt galen.
Ja, jag vet inte, jag ska inte ställa någon diagnos här. Men det är något fel på honom.
Den är svårställd, den diagnosen, om man säger så.
Men det är väldigt roligt.
Han är lika mycket geni som galning, som vi varit inne på tidigare.
Ja, för jag har ju då angränsande årets citat. Jag har lyft ut 3 citat och de får liksom på något sätt representera lite grann. Och det är väl egentligen citat som har gett eko i sociala medier och så här, det som har blivit snackis här under säsongen. Mitt första citat är Carvalhals... If you put the Formula One car in London traffic, the Formula One car will not run very fast. Vilket väl var den första sån där ganska träffande metaforen som han kom med. Så därför valde jag den. Min favorit från Mourinho är hans beef med Conte. Det är när han säger, I could answer in many different ways, but I'm not going to lose my hair to speak about Antonio Conte.
Han är så jäkla...
Det är så jävla roligt.
Och sen, det var ju, måste ju varit i höstas när han sa det här, vad som aldrig kommer att ske, vad som står helt klart aldrig kommer att ske, det är att jag inte kommer att vara inblandad i matchfixning. Helt från ingenstans bara kastar han in den. Den är ju...
För där trodde man att fejden höll på att lägga sig ändå.
Nej, men han hade verkligen sagt såhär, men det är ingenting, jag ska inte prata om det här, det ska vi inte göra. Och det som absolut aldrig kommer att hända är att jag kommer aldrig bli anklagad för matchfixning. Jag älskar den här. I could answer in many different ways, but I'm not going to lose my hair to speak about Antonio Conte. Det finns en känga i varenda mening som han säger alltså. Och på tredje plats då, Kane, jag svär på min dotter att jag nuddade den bollen. Det citatet fick också en viss viral spridning. Vi behöver inte sätta en vinnare här, men det har varit mycket citat att hänga upp narrativet på, i alla fall för oss som bevakar det här, och det är ju roligt. Vi kastar in en fråga här, tycker jag, från Jerry Larsson. Tja, med Diego Costa ute ur bilden skulle jag vilja höra vilken Premier League-spelare ni anser har minst fotbollsspelar-aura. Sam Klukas, Kevin De Bruyne, Peter Crouch eller någon helt annan. Jag kastar omedelbart in Harry Maguire. Han ser ju alltid bakfull ut, och det är ju inte det man förknippar med en modern fotbollsspelare. Samtidigt så är...
Han är ett bra exempel där. Sam Klukas, De Bruyne,
Peter Crouch.
Ja. Alla är bra.
Alla är jättebra. Harry Maguire.
Jag vet inte om det är likt, men jag tänker ju alltid på De Bruyne, den här kaviaransiktet liksom. Det är det jag ser framför mig jämt när jag ser honom.
Ja, det är också så här, man tänker sig, nu vet jag inte om jag någonsin har sett De Bruyne ta av sig tröjan, men man ser ju inte framför sig att han ska liksom, du vet, flexa upp en asrippad kropp där under. Han ser inte ut att vara den typen riktigt. Han ser nästan ut som han skulle kunna vara lite lönnfet och slät där under tröjan. Och det hade inte spelat så stor roll. Det är inte liksom den fotbollsspelaren han är kanske. Eller att det har någon betydelse. Men jag menar, en del fotbollsspelare ser man ju liksom vilka atleter de ser ut som, 10-kampare liksom. Och det är ju kanske inte De Bruyne direkt.
Nej,
du drar den slutsatsen eftersom han inte har tagit av sig tröjan.
Det kan han ha.
Någon
kommer ju mejla en bild till mig när han har tagit av sig tröjan på plan. Men jag kan inte komma på att jag har sett det.
Jag tänkte flika in någonting om Courtois och flickvänner nu, men jag känner att jag behåller det.
Courtois ser heller inte ut som en fotbollare. Å andra sidan, målvakter är inte riktiga fotbollsspelare, så att de är på något sätt undantagna.
Nej.
Men...
Ja, nu har jag en bild här. Jag oroar, man har lite tvättbräda. Det, har
ja, men det, alltså, det borde han ju nästan ha. Jag menar att han har...
Men det var inte mycket. Nej, du har lite rätt. Du har lite rätt. Det var inte mycket.
Väldigt senig.
Han har inte riktigt den auran, är det jag tänker. Han känns inte som att han har den där naturliga atletkroppen.
Han känns som en gamer som sitter framför datorn i... mammas källare.
Ja, men precis. Charlie Adam, när man ser honom nu för tiden, så tänker man ju inte omedelbart elitidrottare.
Nej, det gör man inte. Samtidigt har ju han lite den där auran av att nu kanske jag i och för sig liksom tänker ett steg för långt här, för att jag tänker att han har ju lite den där auran att han har en bra fot. Men det kanske jag säger bara för att han har en bra fot. Men alltså, när man ser han så tänker man så här, varför är han på plan?
Ja, men precis. Ja,
han har ju en riktigt bra fot. Mm. Men det är ju egentligen samma sak.
Han har ju exakt den där auran. Alla ni som har spelat korpfotboll eller spelat långt ner, så finns det ju alltid någon jävel som har varit ganska högt upp.
Precis, det är det jag menar.
Och som har den där bra foten. Han tar 4 steg på en hel match. Men man vet att han kan ju dra iväg en brist från 25 meter i nättaket liksom.
Precis.
Och han är den enda på planen som kan göra det. Det är roligt att man kan ta den auran hela vägen till Premier League. Det har han lyckats göra. Mm. Those corner kicks alone are worth 20 million, eller vad var han sa?
10 million pounds.
10 million pounds.
Vad andra summor på den tiden. Ja, idag är det 20 miljoner pund.
För de hörnsparkarna. Ja. Nu hade han väl i en hörnspark som inte var värd 20 miljoner under den här säsongen. Ni får googla fram den giffen när han snubblar på vägen fram och kryper fram till bollen med hörnspark. Så var det troligt ut. Emil Ullbrand skrev så här.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Ja, fulaste tacklingen under säsongen samt säsongens genombrottselva och floppelva. Fulaste tacklingen kunde jag inte hitta någon. Det var väldigt svårt.
Jo, men Watford hade ju en. Watford hade ju ett sanslöst fult påhopp ute på högerkanten, högt upp. Jag minns inte vem det var, men det var i alla fall Watford.
Ja, jag tyckte det var, den där frågan har vi fått tidigare säsonger. För två säsonger sedan så var det bara att ta valfri sekvens ur matchen mellan Spurs och
Brightons. Mot Brightons knocker, ja men det var den.
Ja. Just det, ja men då, där fick vi en. Ja. Däremot, säsongens genombrottselva och floppelva roade jag mig med att ta ut här. Så att vi pratade lite om den tidigare, Kalle. Så får ni väl se ifall ni håller med mig.
Nej, jag pratar inte så mycket. Det var du mest som la fram dina elvor. Och jag...
Ni får skjuta ner den om ni vill. Genombrottselva tänker jag. Den som liksom verkligen har slagit igenom den här säsongen i Premier League. Pope i mål.
Burnley.
Burnley, ja. Det måste väl nästan vara det. Han kommer in som andra målvakt. Får hoppa in i ett tufft läge och gör det hur bra som helst under hela säsongen som följer. Trent Alexander-Arnold på högerbacken.
Liverpool. Mm.
Liverpool.
Du får lägga till klubbar för de som inte vet vad alla de här spelar. Det är därför jag säger laget.
Christensen, Chelsea och Tarkowski, Burnley.
Kan jag hålla med dem?
Som mittbackar. Och vänsterback Andy Robertson, Liverpool.
Svårt att säga emot.
Fyra stycken mittfältare. 4-4-2 har jag tagit ut. Det är inte några klockrena sådär wingers eller
du spelar diamant här.
Jag har försökt. Jo men det var svårare tycker jag. Okay. Men Maitland-Niles som högerytter. Han har ju spelat lite överallt. Han har spelat lite vänsterback och spelat centralt också. Men framförallt har han väl spelat som högerytter, eller? Jag tycker jag har sett honom lite överallt. Men han får gå in som högerytter där i alla fall. Ett genombrott. Centralt. Doucouré och Lewis Cook.
Okay.
Mm. Och så har jag slängt ut Calvert-Lewin. till vänster i det mittfältet.
Okej, okay, kör vidare.
Och,
i vilken klubb spelar han?
Ja, Maitland-Niles, Arsenal, Doucouré, Watford, Lewis Cook i Bournemouth och Calvert-Lewin i Everton. Chris Wood och Richarlison på topp.
Mm. Klubbar?
Richarlison spelar i Watford och Chris Wood spelar i Burnley.
Bra. Mm. Så att alla är med. Ja, alla är inte lika insatta som du.
Nej, okay.
Egentligen hade jag ju tryckt in en Sala i genombrottselvan. Visst, alltså han kom från Roma och det var inte som att man inte visste att han var en bra fotbollsspelare på något sätt. Men han har
jag tänker att han hade ändå åstadkommit för mycket, även om det inte var... Det finns en Davinson Sanchez också som skulle kunna ta en plats i mittlåset där bak. Men jag menar, han har ju ändå spelat en Europa League-final med Ajax tidigare. Det visste han ju, var en ung spelare och sådär. Men någonstans känner jag att även om Tarkowski inte gjorde sin första säsong i Burnley, så har jag ändå fått ett genombrott och blivit startspelare den här säsongen.
Jag sa också Salah av samma anledning som Frida, att han tar ju ändå, det är ett genombrott för hans del upp till den allra högsta nivån. Mm. Men du vill ju ha sådana här som har kommit från ingenstans, så att jag hade nog spela 4-5-1 med den där uppställningen du hade. Plocka ut Richarlison som vänsterytter och sen tagit in en extra mittfältare i form av Scott McTominay som kommer från ingenstans och plötsligt är ordinarie framför Paul Pogba av alla människor i Manchester United.
Årets spelare i Manchester United enligt Mourinho på deras egna gala. Det tycker jag var roligt. väldigt Mourinho att göra.
Verkligen.
För då ger han ju sig själv priset lite grann.
Han gör ingenting som han inte har tänkt igenom.
Det finns alltid en agenda bakom.
Ja, så är det.
Så är det. Men det var min genombrottssäsong då. Ni får väl höra av er med era älvor kring genombrotten. Vad säger ni om Calvert-Lewin förresten? Jag hade svårt att hitta en vänsterytter. Calvert-Lewin visste vi ju om. Han
Richarlison som jag säger, ja, hade ju jag satt som vänsterytter.
Jag har tagit ut en floppelva. Det var faktiskt lättare. För det har floppats. Det är kanske någon position.
Jag trodde du skulle lansera Sörlott där, Frida.
Ja, men alltså nu har han dippat lite på sistone. Det är därför. Han var magisk där i början.
Han var väldigt, väldigt bra i de inledande matcherna.
Sen har han försvunnit lite grann. Men nästa säsong kanske han får sitt riktiga genombrott.
Precis. Floppelvan, Joe Hart i mål. Det går att argumentera emot. Har ni någon annan målvakt som har floppat värre än Joe Hart, som kom in och skulle liksom göra den där tillbaka till England och göra den där platsen till sin?
Nej, jag kan inte komma på någon.
Det är som målvaktsmått mätt en ganska rejäl flopp. Sabaleta till höger i backlinjen.
Mm. Jag invänder inte.
Michael Keane hade stora förhoppningar på sig när han kom till Everton. Ställer vi då bredvid Winston Reid som visst, det är hårt kanske kallar det flopp. Han har ju dippat liksom i kvalitet rejält, det får man säga, så att det är väl ändå en flopp. Och Kieran Gibbs som vänsterback kommer ändå från Arsenal till ett satsande West Brom, och det, jag vet inte, det jag har sett av honom har ju inte varit någonting att hänga i granen. Fyra mittfältare, här får ni avgöra. Vi kanske ställer upp den här som en diamant då. Med David Klaassen, Everton, Bakayoko, Chelsea, Krychowiak, West Bromwich och Renato Sanchez, Swansea.
Sanchez är ju väldigt svår att argumentera emot. Det måste ju vara en av tidernas floppar i Premier League, med tanke på att han kommer med ett renommé om att vara en av de hetaste unga spelarna i Europa för något år sedan. Spela EM-final med Portugal, tillhört Bayern München. Det enda avtrycket han har gjort här, det var ju när han passade till en reklamskylt där på Stamford Bridge och såg fel på färgerna där. Och det känns som det är det man kommer ihåg från hans session här.
Ja, han måste flytta hem till Portugal, stackare.
Ja, får ni börja om.
Han måste börja om från början helt och hållet. Och på topp då, det finns några anfallare att välja bland här, men jag tycker det är svårt att se förbi Wilfried Bony och Benteke. Bony, Swansea, Benteke, Crystal Palace.
Ja, Bony, hade han lagt lika mycket kärlek på sitt spel som han gjorde på sin presentationsvideo, så hade det kunnat bli väldigt bra. Men
Nej. Vi tar fram den där presentationsvideon ibland fortfarande och
men
njuter
tror
av
ni
den.
Inte att det är därför vi ser honom som en så stor flopp, för att det blir sån hype kring när han blir färdig.
Han har ju kunnat vara med i förra säsongens flopp 11 också. Ska vi säga, vad han fan var han då? Var ni Stoke då? Och fick inte spela någonting.
Ja, det var ju.
Alltså sen han lämnade Swansea och gick till Manchester City,
så har det gått utför.
Så har det gått väldigt, väldigt dåligt. Det kan vi slå fast. Ja. Och Benteke har ju haft en mardrömssäsong verkligen i Crystal Palace. Gick ut här och hoppades att han skulle få liksom kunna skriva nytt kontrakt. Och, de vill ju bara bli av med honom. Mm. Så är det.
Annars är ju José också svår att bortse från. Nu hade han ju personliga skäl och sådär till att han ville återvända till Spanien, men det är ju ändå en flopp. Vad gjorde han? Han gjorde mål mot Arsenal och sen blev det inte mycket mer.
Nej, det var ju direkt där i början också.
Ja. Så att, och sen Sandro Ramirez var väl också en sån där som man kanske trodde skulle bli någon sorts genombrott, men som verkligen inte blev det.
Nej,
men han var billig. Ja. Ju...
Nej, alltså som sagt, det finns fler spelare man hade kunnat kasta in här förstås. För så är det. Det är svårt med värvningar och det är inte alla som får plats. Och, det blir alltid någon som får stryka på foten i alla lag. Det går liksom inte att ha bara 11 spelare och alla är nöjda och alla lyckas.
Samtidigt med det sagt, det är nästan ingen i City som man kan stämpla som en flopp.
Nej, det kan man inte göra.
Av deras värvningar.
Nej, och jag menar, Benjamin Mendy försvann ju på grund av skada liksom.
Ja, precis.
Så, så det går ju inte att säga någonting
om. Men oavsett om du tar Bernardo Silva, en annan spelare har ju varit bra.
Ja, och han har varit riktigt
Danilo
bra.
Danilo har gjort nyttiga insatser.
Ja, absolut.
Så... Det är lite unikt faktiskt, att oftast brukar i alla fall vara någon spelare som inte lyckas och som man kan stämpla som ett, ja, liksom en liten flopp, men det finns ingen där.
Jag har tittat i toppklubbarna överhuvudtaget. Arsenal kan man väl hitta ett par floppar kanske. Men det har inte varit så katastrofalt ändå. Tottenham, någon av deras värvningar, Davinson Sanchez har varit jättebra.
Det är väl Llorente.
Det är väl Llorente som är lite flopp. Liverpool. Så ja, Salah var ju knappast en flopp, och jag menar det var Salah, Andy Robertson, Oxlade-Chamberlain.
Och Solanke ska ju inte ha den typen av roll heller.
Solanke och sen Van Dijk som kom i januari. Det är ju knappast några floppar där heller. Så att topplagen har ju lyckats ovanligt bra med sina värvningar.
Ja, det är Chelsea
I Chelsea, ja, det är ju Bakayoko.
Drinkwater.
Och Drinkwater, men han var ju en vattenbärare.
Ja, men var han ens det? Jag tyckte inte han bar tillräckligt med vatten.
Nej, det är mycket möjligt. Men å andra sidan, Zappa Costa har ju ändå gjort en del grejer när han har kommit in.
Gjort en del grejer när han har kommit in, okej. Okay.
Uh-huh. Okay. Visst, nej, jag kan köpa det. Morata började bra. Det är klart, han kunde inte fylla Diego Sanchez... skol.
Diego Costa.
Nu är det, tittar jag på namn och säger andra namn. Ulf Berg skriver: klassen, en spelare gör laget. Kandidat 1, Zaha, Crystal Palace. Kandidat 2, Arnautovic, West Ham. Det är svårt att se förbi dem. Zaha är några nivåer bättre än övriga i Crystal Palace. Och det är ju...
Jag skulle nästan säga att han är MVP för sitt lag i ligan den här säsongen. Det är den som har mest betydelse för det enskilda laget. Och jag ser hans betydelse som mycket större än Arnautovic i West Ham. För West Ham någonstans har ju ändå en Andy Carroll i bakfickan som kan spela på ett annat sätt när han är hel. Det är inte så ofta. Men
de har också en Lanzini som kan spela fotboll. Liksom.
Som är bra, ja. Men Palace har ju verkligen varit noll och inget när inte Zaha har varit på plan. Och så fort han har varit på plan, då har man känt att de kan skaka vilket lag som helst.
Nej, men det säger ju också någonting när alla de största klubbarna i England kopplas till Wilfried Zaha i att värva honom i sommar. Och han hade ju gått in, som jag ser det, i stort sett var som helst. Det är klart att Manchester United har ganska mycket på just den positionen. Även om de, och där har han dessutom varit, så att det har man ju svårt att se. Men en Zaha i... ja. Manchester City kanske också blir svårt. Även om han har ryktats dit senaste veckorna, så City, Liverpool, Tottenham, Arsenal hade alla haft nytta av en Wilfried Zaha. Det är jag helt övertygad om.
Nog ingen billig prislapp på honom med tanke på hur betydelsefull han är för laget och så vidare.
Men nej, och frågan är vad han själv vill. Det känns som att han stukades ganska rejält av misslyckandet i Manchester United. Men och att han trivs väldigt bra i Crystal Palace.
Ja, men nu har han samtidigt byggt upp självförtroendet igen. Och nu vet han ju kanske att ja, men nästa gång så vet han mer vad som väntar. Det känns ju spontant som att han skulle lyckas bättre.
Om ni hade stoppat in så här i något av topp 6-lagen, vart hade ni stoppat in honom då? Om när det var hans agent.
Ja, men jag menar Chelsea till exempel. Mm. Nu har ju William gjort en bra säsong och han lär väl bli kvar nu då ändå. Hazard kan ju försvinna. Det kommer ju finnas plats på ytter positioner där.
Hazard har ju dessutom spelat framförallt centralt den här säsongen.
Ja, precis. Och då har de ju spelat i och för sig 5-3-2. Då har det inte funnits några yttre. Så det skulle inte säga någon plats i alla fall. Men jag skulle kunna se honom där i en i en trupp i alla fall.
Ja, det är oerhört fin spelare.
Men Tottenham har ju varit det hetaste spåret nu när skrivits i England.
Oscar skriver: ta ut en elva med säsongens bästa bänkvärmare / inhoppare. Första namnet på det pappret är ju Giroud.
Ja, verkligen.
Han är så mycket supersound nu så att han har nästan tagit över den manteln helt från Ole Gunnar som var alla tiders supersub en gång i tiden. Ole Gunnar Solskär, Manchester United, slutet på 90-talet, början på 00-talet. Mm. För er nytillkomna Premier League-tittare.
Jag tycker annars, alltså nu har han fått starta rätt mycket ju sån. Men annars är ju han en spelare som man mer än gärna slänger in.
Verkligen, Bernardo Silva.
Ja, Nick Pope måste ju in där. Han var ju ändå inhoppare
när säsongen börjar.
Ja, precis. Där skulle man faktiskt kunna säga Loris Karius också. Eller Simon Mignolet. Men Nick Pope är roligare att slänga in. Har vi några...
Ja, men Martial har ju suttit mycket bänk. Så det är klart att han är ju... Och Marcus Rashford har också suttit rätt mycket bänk. Mata har suttit en del bänk. Det är klart att om man börjar titta i de stora klubbarna så finns det ju stora namn. John Stones har ju suttit en del bänk här nu under våren. Bernardo Silva ska väl in. Det blir ett ganska bra lag.
Tobi Alderweireld har suttit rätt mycket bänk för Spurs. Det är en helt okej mittback det också.
Danilo är ju inte, han är inte fysiskt gammal.
Nej.
Luke Shaw.
Luke Shaw.
Ja, han suttit i läktaren.
Ja. Ja, stackars Luke Shaw. Vad ska hända med honom?
Det är ingen som vet.
Nej, väldigt oklart. Filip Nyman undrar: årets Ballon de Anton Tinnerholm, alltså årets mest oväntade prestation.
Okay.
Har vi någon sån? Det slog mig när jag gick in och tittade på, sökte på liksom genombrott och så här, skulle sätta upp med genombrottselva, så fick jag upp så här listor. De här kan slå igenom, det skrevs då förra sommaren, kan slå igenom den här säsongen, så var det så 20 spelare liksom olika. Och det var liksom några av de här som också har, det var Calvert-Lewin och det var Dominic Solanke och det var lite så här. Ingenstans var det någon som nämnde Doucouré. Det var ingen av de listorna som jag hade som nämnde Doucouré. Så att det genombrottet är nog det ändå största och mest överraskande. Det kanske är årets prestation då. Ja. Att gå ifrån hans utgångsläge, från att egentligen knappt vara en del av planerna.
Mm. Andy Robertson.
Ja, jag skulle precis, vad sjukt.
Ja, det var han du hade.
Ja. Jag skulle precis säga att det där är ju någonting man verkligen, verkligen, verkligen inte trodde på föran.
Mm. Det var någon som hade årets löpning och hade Andy Robertson från den där löpningen mot Manchester City.
Han är nere. Var det Niklas Holmgren som gick upp i falsett?
Precis.
Och blev viral.
Det var ju också en sjuk löpning. Ja. När vänsterbacken är nere och pressar vänsterbacken på motsatt sida av planen.
Fast man vet ju aldrig riktigt med Holmgren. Liksom. Det kan ju lika gärna vara inkast vid mittplan och han sätter igång och blir exalterad. Ju. Men absolut, det var fin.
Har det någon annan oväntad mer prestation?
Löpning, ja.
Ingen i bakfickan.
Alltså sen är ju, alltså får man ändå säga, Alexander Arnold har ju ändå också lyckats mästra den där rollen väldigt bra.
Säsongens märkligaste händelse från hashtag Gooner. Alltså jag vill ju nominera Mamadou Sakhos klack. den är obegriplig. Rakt ut. Vi har ju tjatat om den, men den är fortfarande det mest huvudlösa som man kanske har sett på en fotbollsplan. Har ni någon märkligare händelse? Alltså, är det Nato Sanchez passning till reklamskylten kanske? Ja.
Jag tycker, alltså, nu är inte det en separat märklig händelse, men jag tycker ju ändå att Uniteds upphämtning mot City var ju, ja, den var ju sinnessjuk liksom. Det var ju en otroligt märklig match i stort. Man trodde ju inte att de skulle släppa det.
William Fröding under årets publik, högst publiksnitt och decibel. De där listorna kommer väl om någon vecka här. Då brukar man få de här decibelmätningarna. Och ja, är det någon publik som har...
Snitt är väl Old Trafford, det är väl svårslaget när det gäller snitt.
Ja, det är väl största arenan normalt. Ja, Wembley är störst.
Så Wembley har ju slagit nytt publikrekord den här säsongen.
Ja, så Spurs,
men
kanske är...
Så tror de är över i snitt, va?
Det kanske inte har varit fullsatt där, nej, varenda...
Jag tror inte det i alla fall.
Old Trafford är ju alltid slutsålt.
Ja, så är det. Högst decibel, alltså... Där är ju...
Sellers Park har ju tagit hem den titeln. Ju...
Ja, fast inte högst decibel, va? Det är väl mer att... Nej, jag tror inte det. Det är de där stora arenorna där... som har högst decibel i alla fall. Även om det kallas bibliotek i Paul Trafford, så tror jag i alla fall att de har varit i topp när det handlar om högst decibel. För det är klart, står 80 000 och skriker när det blir mål, så blir det ju högst decibel. Men Sellers Park tycker jag är överlägsen när det gäller stämning. Så. För de gör det i match efter match.
Det måste jag säga att Liverpool just under Champions League-matcherna har ju bidragit med någonting. Med någonting annat som vi inte så ofta ser från engelska. Men i ligaspelet så ser det ju inte speciellt ofta ut på det viset att det är fullt tryck så. Lukas Larsson, årets målgest. Jag har en.
Är det Firmino?
Va?
Firmino när Mané härmar Firmino.
Det är ju Mané när han, ja, när han vecka härmar. Efter vecka härmar Firmino. För ja. Jag vet inte, det kommer också spontant. Han liksom bara springer efter och gör något.
Just det.
Det första som han kommer på.
Ja, det är sjukt kul alltså.
Är väldigt, väldigt roligt. Vi fyller på med ett par frågor också då. Som vi har fått. Det är ju jättemånga som frågar om vem som ska träna Arsenal nästa säsong. Men det är också lika spännande, vem ska egentligen träna Chelsea? För det ska väl inte vara Conte, eller hur? Så vad har vi det senaste kring de här två?
Men vad hände i Napoli? Nu blev det Ancelotti där. Det kom ju uppgifter om det till Napoli. Och då bara tänker jag Sarri, om det blir Sarri då till Chelsea.
Precis, det är ju det som det har ryktats om. Även Enrique nämndes ju i Chelsea-diskussionen här om dagen. Någon av de två känns det som. Och Arsenal känns ju svårare.
Man vet inte riktigt vad de tänker.
Nej, alltså jag tror verkligen att de är och har med Arteta och Nagelsmann på den där shortlisten de jobbar med. Och det tycker jag är helt rimligt. Framförallt Nagelsmann. Jag tror och hoppas att det blir han, oavsett vad Hoffenheim säger idag.
Fredrik Nordin skriver, ge Milner utrymme, pikar karriären, kampanj för comeback i landslaget. Är han roligare på Twitter och Insta än hans parodikonto? Vad är ens ribena som han skulle fira med att dricka? Jag vet inte vad det är svårare. Ja,
jag tänkte ju ha han med här i genombrottselvan här när du drog upp den, eftersom han har gått från att vara en habil spelare till att vara en assistkung till och med på Champions League-nivå den här säsongen.
Ja.
Så att litet genombrott där är ju faktiskt.
Ja, vilket är lite märkligt efter 600 ligamatcher eller något sånt där som han har gjort. Och sen han slog igenom som var 16 när han
stämmer.
Spelade sin första match
han
för Leeds.
Han blev ju faktiskt den yngsta målgöraren då. Wayne Rooney hade gjort mål några veckor tidigare och var den yngsta. Sen blev James Milner för Leeds då ännu yngre.
Men det är ju sen han har liksom skaffat Twitter och sådär, så man har lärt känna honom lite bättre. Man har ju inte vetat det här Boring Milner-kontot. Alltså det har ju varit den bilden som man har haft utifrån. Men så visade det sig att han är hur rolig som helst och har extrem självdistans och är väldigt så här likeable. På det sättet har han ju tagit stora kliv.
Han är ju superskön. Ribena, eller Ribena, hur man nu ska uttala det, är ju alltså en slags brittisk, vad är det, vinbärare och sånt där, va? Någon saft.
Ja, det är
Som en festis typ.
Ja.
Men typiskt brittiskt. Det är sånt där man får.
Det
är inte så
god,
gott.
Nej. Svart vin där är det väl?
Ja, det är något sånt va? Ja. Jag fick det ibland i lunchlådan när jag gick i skolan där. Då fick man någon sån jävla macka med jättekonstig marmelad på, så fick man en sån där Ribena och sen en påse chips. Mm. Det var liksom lunchen. Slängde man det rakt i sopen och så gick man till McDonald's i alla fall. Nej, men det är klart att det här är Milner pikar nu i karriären. Det får man väl ändå säga. Han får egentligen spela centralt på mittfältet som han har velat hela sin... Han har liksom fått vara bit part player i 14 år liksom.
Ja, det var ju den där säsongen i Aston Villa när han fick gå in centralt där. Ja. Han blev så otroligt bra och blev värvad av Manchester City.
Ja.
Det var ju då senast. Det var då han pikade, det får man säga. Men sen har han inte pikat sen dess.
Först nu. Ja.
Och på tal om märkliga incidenter så har han ju faktiskt stått för ett av de märkligaste självmålen som någonsin har.
Ja, precis, när
kunnat skådats.
Dejan Lovren sula bollen i nyllet på honom.
Ja, och då twittrade han ju väldigt komiskt efter den och bad om råd kring hur man får bort en Champions League-stämpel från huvudet. Han är ju kul på det sättet. Mm.
Anton Forslund skriver: varje säsong är det något stabilt lag i serien som underpresterar så pass att de åker ur. Om ni får gissa, vilket lag har risken att hamna i den situationen nästa säsong?
Svårt.
Den är lurig.
Bournemouth, de har ju några mittenplaceringar nu. Beror på vad de värvar och så vidare.
Man kan säga att vi hade tre sådana som åkte ur i år.
Ja, precis. Så vet man inte vad som händer med Eddie Howe. Jag tror ju alltid att han ska ta nästa steg. Mm. För att jag tycker att han förtjänar det. Jag tycker det är klubbar som skulle må bra av att rekrytera honom. Men han gillar ju sitt Bournemouth.
Ja, jag vill höja en liten varning, beroende på förstås vad som händer i sommar. För Leicester faktiskt. Det är oklart hur de ska göra på tränarsidan. Claude Puel sitter ju inte på några... Leicester vill ju tillbaka. De vill ju upp, de vill ju på något sätt fortsätta rida på den här framgången efter den chockartade ligatiteln då. Men jag menar, Mahrez försvinner förmodligen i sommar. De kommer inte kunna ersätta med samma kvalitet. Finns det risk att Vardy kanske inte gör lika bra utan Mahrez. Jag vet inte. Det finns en åldrad backlinje som inte riktigt har förnyats.
Maguire.
Ja, visst, Maguire har kommit in. Men det finns en del frågetecken kring Leicester faktiskt. Det är kanske inte så att de åker ur. Men skulle jag tippa en tabell nu så skulle jag sätta dem ganska långt ner faktiskt.
Ja, man undrar om en Didi som var så het för några månader sedan, om han kommer att flytta på sig eller om han kommer att stanna kvar. Det känns som att det har svalnat lite grann kring ryktena och så vidare.
Men det är ju en sån spelare som skulle kunna göra ett väldigt fint VM för Nigeria. Och dra till sig en del uppmärksamhet faktiskt. Spelar ju en grupp som är väldigt speciell med Argentina och Kroatien. Det kommer bli mycket fokus på de där matcherna. Han har en ganska viktig roll i det där laget, om man säger så.
Lite synd om Claude Puel ändå. Det känns som att han oftast gör det rätt så bra, eller mer än godkänt, och så får han aldrig stanna någonstans. För det är inget, alla tycker han spelar för tråkig fotboll. Det är synd om honom.
Borde Premier League införa VAR till nästa säsong?
Nej, jag orkar inte.
Du orkar inte. Kalle?
Nej, jag tycker det är bra som det. Räcker med målkamera så länge.
Det räcker med målkamera så länge.
Lite bättre domare hade jag däremot gärna.
För Ludvig Philipsson här har skrivit, först skrev han: ska man börja med utländska tränare i Premier League? Då fattar jag inte alls vad han menade, för att det är ju nästan bara utländska tränare. Sen skrev han: domare menar jag förstås. Mm. Och det där är också en diskussion som har varit. Men finns det domare på andra sidan staketet som är så mycket bättre? Är gräset grönare på andra sidan? Kan man hitta bättre domare och importera dem från, ja, säg Tyskland eller Italien eller Sverige?
Det känns väl inte helt orimligt att det kommer att bli så. Som sagt, man kan ju nämna flera domare i Premier League som man tycker kanske inte borde döma på den nivån. Sen vet man ju inte heller om hur det är att gå från en liga till en annan. Alltså hur stor omställning det blir för själva domaren. För det går ju trots allt snabbare i Premier League jämfört med många andra ligor. Men det är väl antagligen någonting som kommer att ske i framtiden.
Vi ska knyta ihop den här säsongen då. Vi ska göra det med att utse säsongens 11, tänkte jag. Vi ska göra det tillsammans. Och då gör vi det väl i en 4-4-2, eller?
Ja, det är väl lättast.
Det får väl bli så. I mål, det måste bli David de Gea igen. Prenumerera på den där platsen. Det är ju trots allt världens, tycker jag, fortfarande bästa målvakt. Backlinjen då? Här blir det intressant.
Jag har ju tagit ut mitt lag en gång på sajten, så att jag kan inte vika från det. Så ni får köra ert lag. Så.
Ja. Men Kyle Walker tycker jag ju ska in.
Kyle Walker till höger. Otamendi och vem ska han ha bredvid sig? Är det Vertonghen?
Ja, jag tycker det.
Ja.
Det var så du hade tagit ut. Och en vänsterback?
Jag tog Andy Robertson. Mm. Han har ändå spelat plus 20 definitivt matcher. Och ja. Lite brist på andra alternativ då, Alonso i Chelsea. Men jag tycker väl ändå att Robertson har varit så bra så att han förtjänar platsen.
Mm. Mm. Och yttermittfältare, då är det lite beroende på hur man resonerar. Ska man sätta en Mohamed Salah till höger på ett mittfält?
Ja, jag gjorde det.
Ja, det är ju, för att göra det lite enkelt för sig, så kan man göra det. Centralt. De Bruyne och David Silva.
Ja, det blir väldigt offensivt, men det gjorde jag också.
Det går ju inte att göra på något annat sätt.
Nej. Och så satt jag så här till vänster. Det kan man ju såklart argumentera för andra namn, men jag tycker att han har varit otroligt bra när han har varit bra den här säsongen. Sen resulterar inte alltid i poäng för hans del, men han är spelmässigt är han på den högsta nivån.
Ja, han är ju fantastisk att se på ibland. Det går inte att ta bollen från honom. Man ser hur de försöker. De hittar ingen väg in och sticka fram de där fötterna. Han bara promenerar förbi dem, en efter en. Och så två stycken anfallare då.
Ja, där går det ju ändå att argumentera för andra namn. Men jag valde Harry Kane och Firmino. Men det är klart att Aguero går ju att liksom ändå diskutera in.
Absolut. Gabriel Jesus.
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker inte det.
Ja, det är synd att Aguero har varit så pass skadad ändå som han har varit.
Det känns som man sagt det förut.
Ja, det är
story of his life.
annars hade jag inte tvekat alltså, kring att sätta in honom. Jag tror att han hade varit med där uppe och slagit som...
Vem hade du tagit bort då? Firmino eller Kane?
Nej, jag vet inte. Jag tycker inte om Kane längre personligen. Jag är hemma då, det där med Eriksen mål. Nej, vi behåller det så då. Kane för min.
Mm. Sista före vi stänger. Vem vinner Premier League säsongen 18-19?
Manchester City.
Jag kan inte sticka ut mer än så här det går när jag försöker göra det.
Nej, men för fan, kör nu Frida.
Everton. Everton under Sam Allardyce. Kom igen nu Frida.
Så Liverpool då.
Herregud. Ja, men då säger jag Chelsea. Det är ju vart annat år för Chelsea.
Vad pressad du blev när hon sa Liverpool här. Ja.
Nej, men jag säger,
ja, Liverpool är ett bra bett alltså. Ja. Keita in. Ja, börjar arta sig.
Alltså, det ser nästan för bra ut i Liverpool. Det är det som talar emot dem.
Ja. Och att Liverpool inte vinner ligatitlar. Det talar också emot dem.
Ja, men det kommer man bara närmare och närmare den där gången när det väl sker. Någon gång ska det ske.
Men vi kan se en Chelsea. Det är ju varannan säsong på dem.
Nej, men Chelsea blir det ju inte, det vet ju. De har för stor ombyggnad framför sig för att vinna nästa år.
Ja. Nej, men det rationella valet är ju Manchester City. De har varit ganska mycket bättre än alla andra den här säsongen. Och, det är en resa för de andra om de ska ta i kapp det, eller ett ras från Manchester City för att tappa det. Men varför inte? Jag tar gärna en ligatitel till Liverpool. Ja, det sticker inte under stol med, det ska jag ta. Tack Kalle, tack Frida för den här säsongen.
Tack själv.
Nästa vecka så blir det ingen Premier League-podd. Däremot så kommer Silverpodden tillbaks. Och då jäklar ska ni få svar på alla de här frågorna som ni har ställt idag. Om vilken spelare som ska ha vart, vem ryktas vart, tränare hit och spelare dit. Och prislappar och vem är bra och vem är dålig. Det gör vi då på återhörande då.